Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Radio Play.
Hallå där ute. Alla som lyssnar på Mord mot mord.
Det kändes som att du var som radiopratare mitt i natten. Som pratade till dem som...
Då vill jag rapportera ut från min studio, ut i stugorna. Vi håller varandras sällskap i natt. Men... Påminn mig om att aldrig ha ett radioprogram i natten, för jag är uppenbarligen jättedålig på det.
Du är i alla fall dålig på inledningen.
Men man kanske, vad säger man? Man kanske säger typ så här: hallå där ute i stugorna, alla nattugglor. Japp.
Så ska man säga... Men jag tänker typ att man främst så här riktar sig till andra som arbetar natt.
Ja, men andra natt. Ah.
Men stugorna känns som att du pratar med...
Okej, hallå där ute på arbetsplatserna.
Nej, för då... nej, vi får öva. Vi får öva. Precis, det känns som att du diskriminerade bort dem som är bara, inte, som bara har sömnproblem.
Men nu tycker jag att du diskriminerar de som är, alltså, ugglorna. Som att de inte håller på med något viktigt på natten.
Sant. Jag skulle bara säga så här... Hela,
men gud, sluta vara så sensuell i ditt radioprogram.
I natten. Men det är för att man ska, vissa kanske lyssnar när de ska sova. Ja. Och då så vill man inte ha för hög röst.
Nej, fast man vill ju inte ha någon som håller på. Man har ju inte ringt upp heta linjen.
Eller har man. Det Oskar inte vet är att jag jobbar extra på heta linjen.
Han vet. Det var där ni träffades.
Det var där vi träffades. Ja.
Det om det. Du och jag har ju just gått in i en... Har vi sagt vad vi är? Nej, skitsamma, folk vet nu. Jag heter Karin, det där är Anna.
Ja.
Det där.
Det är inte så många som
det är inte så många som lyssnar.
Det är ingen som bryr sig.
Det är ingen som bryr sig. Alla vet redan.
Det är som att vi inte riktigt känner alla. Vi kan prata om...
Vänta, jo, men först skulle jag väl säga det här bara så att folk vet om det. Att nu går du och jag in i en sån superintensiv inspelningsfas där vi ska spela in så att vi inte behöver ta någon längre paus under semestern.
Precis.
Kommer vi släppa som vanligt varannan vecka och även när du har när du ska föda och har fött ditt barn.
Precis.
Så att ni vet att vår plan är att vi ska kunna fortsätta släppa
som vanligt.
Ja, förutom i juli då, där det blir varannan vecka, vilket ju är som vanligt.
Det är tredje sommaren. Det är tredje sommaren.
Gud.
Är det?
Ja.
Det är så sjukt. Precis, för att nu idag, eller vet du, imorgon,
ja,
då är det 18 maj.
Ja.
För det är ju söndag idag.
Ja.
17 maj.
Just det.
Norges nationaldag.
Yeah.
Önskar att jag var där. Aldrig varit där. Vill simligen åka dit. Mitt älsklingsland, Norge. Jag har varit i Norge, men inte på 17 maj.
Det är det. Men vänta, du hade ju bara som vanligt pratat om hur dyrt tuggummit är.
Karin, vet du vad en vimpel kostar? Nej, imorgon, 18 maj. Då är det en månad kvar tills hon är beräknad att komma.
Nej.
Förstår du?
Det är så starkt.
Men det känns också som att det kommer vara den längsta månaden någonsin.
Ja, det tror jag. Du har ju just blivit djupt gravid.
Oh.
Du sa ju dig själv att du bara... Det plötsligt bara kom över dig.
Det är så jobbigt faktiskt.
Ja.
Men det är också mysigt. Alltså det är mysigt att hon är här liksom i magen.
Jag tycker att det är väldigt mysigt att du har börjat baka.
Precis.
I förrgår? Så skrev du till mig och sa att du skulle baka fika till att vi skulle ses idag. Och att jag fick välja exakt vad jag ville. Vilket gjorde mig så enormt stressad.
Det är lite för mycket valmöjligheter.
Ja, för att du också var så här: vill du ha en limpa? Då fixar jag en limpa. Vill du ha en tårta? Då bakar jag en tårta. Men du har gjort jättegoda. De är jättegoda. Så du var nu inte så hård mot dig själv.
Nej, okej. Okay. Bra.
Jättegoda vanilj... Ska vi kalla dem vaniljsockerbullar?
Ja.
Är det... Ja, bra. Väldigt, väldigt gott.
Mm, bra.
Väldigt, väldigt goda. Och jag ser verkligen fram emot nu...
Jag tror jag ska fortsätta.
Exakt.
Men vet du vad jag tänker till nästa gång?
Berätta.
För då ska vi spela in 3 avsnitt.
Det är ju förstört.
Det är, alltså, eller inte nästa gång, utan nästa gång. Vet du vad jag tänker inför det? För då är det ju typ att vi kommer vara med varandra en hel dag.
Ja. Och bara podda.
Bara podda. Ja. Vilket ska bli väldigt mysigt.
Ja.
Men då tänker jag att då ska jag göra ett gott bröd. Som man kan äta typ en macka.
Japp.
Och något sötebröd.
Japp. Mm. Så jag längtar redan.
Det är om 2 veckor.
Det är om 2 veckor.
Så det kommer bli en resa.
Och about det...
Mm.
Så vill jag också säga att vi kommer göra ett specialavsnitt.
Precis, och det är ju de sommaravsnitten.
Exakt, så att då kommer vi också läsa lite lyssnarberättelser.
Så och frågor.
Har ni... Ja, exakt.
Nej.
Vi får se.
Jag kommer inte ihåg vad vi har gjort.
Vi har nog haft lite, vi ser lite grann.
Vi ser vad
det Men oavsett blir. Så vill vi ha era historier. Jag tänker att de kan handla om spökiga grejer. De kan handla om när du var med om typ en läskig grej.
Mm.
Vad kan det mer handla om?
Det de absolut inte får vara är att de får inte vara creepypasta-historier. Det alltså, måste vara sanna historier.
Ja, och vet du vad? Om det är typ så här, om din kompis sagt så här, min kompis kompis var med om den här sjuka grejen.
Nej.
Din kompis har inga kompisar.
Nej.
Och släpp det.
Nej. Mm. Typ den där när någon får likmask.
Av att ligga med en... ja. Typ eller den. Typ det här när det är ett kök inplastat.
Exakt.
Gud, alltså den har vi fått så många gånger.
Vi vill inte ha den igen.
Vi vill inte ha den, jag förstår. Jag tänker att ni inte menar illa. Men vi blir så kränkta.
Ja. För att lite kritisk får man vara när man får höra en sån här sjuk historia.
Man får faktiskt det.
Ja.
Men jag tänker typ, ni man vet det vad vi gillar.
Ja, och skicka till mordmotmord@gmail.com.
Exakt. Bra. Det skulle vi inte prata om. Sen kunde vi också prata om att... merchen, podstore.se, ja. Där hittar man våra merch. Sen hade jag en annan grej.
Ja, gud, spännande.
Som jag bara ville säga. För att vi vet ju om att det finns en del människor som lyssnar på vår podd som kanske typ har egna erfarenheter av att ha en anhörig eller en närstående som har råkat ut för våld helt enkelt. Mm. Liksom. Och jag fick ett meddelande från en tjej som heter Angelica.
Mm.
Som skrev till mig för att hennes kompis, en av hennes bästa vänner, Sandra, blev mördad av sin dåvarande pojkvän.
Nej.
Jättesorgligt. Fan. Och Sandra verkar ha varit en otrolig underbar person. Och Angelica verkar också vara jättegod. Och Sandras mamma verkar också vara kanon. Och hon är engagerad i en organisation som heter RAV. Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade.
Okej, bra.
Så att jag ville bara... eller Angelica skrev typ för att hon var så här, ni kanske vill tipsa om den här organisationen.
Ja, jättebra.
Om det är så att någon som lyssnar på oss känner att de behöver stöd från andra som har varit med om liknande saker så kan man söka upp dem.
Jättebra.
Ja, det vill jag bara säga.
Det var bra att du sa det. Vad kan vi mer säga? Vi kan säga att ni är inne för en resa. Så säger man det på svenska. In for a ride.
And
i dagens avsnitt som alltid. Ska vi bara köra eller?
Vi kör för jag ska bli världens längsta manus.
Ja.
Anna.
Karin.
Vill du få pengar tillbaka när du handlar om saker på nätet?
Alltså det är min dröm.
Du kan det nu.
Va?
Ja. Allt du behöver göra är att gå in på refunder.se/mordmotmord, bli medlem där. För på Refunder så får du pengar tillbaka när du handlar.
Och visst är det så att om man blir medlem via den där urlen som du sa.
Just det, den fina urlen.
Då och gör ett köp inom 2 veckor så får man den dubbla återbäringen.
Alltså dubbelt så mycket pengar tillbaka.
Det är så bra.
Och det är det enda du drömmer om mer än att du drömmer om att få bara pengar tillbaka. Mm. Exakt, dubbel.
Och så vet ju jag också att den här refunder-knappen hjälper oss som vill få tillbaka pengar att hitta de sidorna som Refunder har samarbete med.
Exakt.
Så det är superbra.
Så att du googlar på ett par fina jeans. Då får du reda på vart du kan
köpa det här. Så gå in på refunder.se/mordmotmord, bli medlem där och handla loss.
Och stötta oss. Vi behöver er stöd.
Ja.
Ja.
Tack.
Tack.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Okej, håller du koll på det?
Jag håller koll. Sitter du skönt?
Vänta, jag tror att jag ska sjunka ner lite mer.
Du satt jag
är
så
väldigt, väldigt förtjust i den här soffan dock. Jag tänkte på det, vi kanske måste typ ta en bild på vår nya poddstudio.
Studio.
Som vi kanske får göra sen och lägga upp med i Facebookgruppen med det här avsnittet. Okej, jag tänkte att jag skulle prata om Syntoia Brown idag.
Okej.
Och det är ju ett väldigt, väldigt uppmärksammat fall. Som jag typ tänkte göra ganska länge.
Okay.
Men det är ett sånt fall som kräver väldigt mycket research. Mm. Och även om man gör väldigt mycket research så kommer det ändå liksom inte gå att få med alla nyanser. Nej. Av allting. Det finns jättemycket material och jag kommer förstås länka massa grejer i Facebookgruppen. Det har ju precis kommit en Netflix-dokumentär. Ja. Och den har hon inte godkänt själv.
Nej, jag vet. Det är så sjukt.
Så därför har jag inte sett den.
Jag har inte heller sett den.
Men det finns ju massa liksom typ så här, massa källor där hon är intervjuad som man kan typ kolla på eller lyssna på eller läsa istället.
Hur, bara passus.
Ja.
Hur kunde Netflix göra en sån sak?
Alltså grejen är att jag tror att det är en filmskapare som följde henne från början. Uh-huh. Som har släppt en dokumentär tidigare. Så jag skulle gissa att han äger ju rättigheterna till materialet. Liksom. Jag vet inte om hon skrev på det, men man får väl göra en dokumentär om. Ja, jag vet inte, men jag tror att det är det som biter.
Det bara känns inte bra.
Nej, det känns inte alls bra. Mm. Exakt. Och typ att man inte ens... inte ens hon som har fått så mycket upprättelse får typ ändå äga sin historia. Nej. Tänk då alla de som typ inte får den upprättelsen och inte har det namnet som hon har idag. Ja, nej, men det finns jättemånga sorgliga.
Sorry, kör.
Och hela det här fallet är ju fruktansvärt sorgligt.
Ja.
Så att jag börjar från början.
Ja.
Syntoia föds typ på gränsen mellan Kentucky och Tennessee den 29 januari 1988. Hon är typ alltså en månad under mig. Men redan från början så har hon liksom tuffa förutsättningar i livet. Hennes mamma heter Georgina Mitchell. Hon är 16 när hon blir gravid och dricker under hela sin graviditet. Mm. Alltså verkligen så här, alkoholist. Ja. Liksom. Och hon vet inte vem sin Toyas pappa är, men hon har lite olika typ idéer. Och hon börjar också typ ganska kort efter att hon har fött sin Toya, så börjar hon använda crack cocaine.
Mm.
Det är fruktansvärt sorgligt redan från början helt enkelt. Men grejen är att under graviditeten så har Georgina hängt hemma hos en kompis till henne som heter John Harlston. Och hans hem verkar ha varit lite grann, du vet, av ett sånt ställe där typ de, du vet, the teenagers hängde typ. Mm. Hans mamma heter Elinette Brown, hon jobbar som vikarie på en förskola i området och hon blir liksom lite grann som en sån extra mamma till alla de här kidsen liksom.
Mm.
Och hon är också med, hon följer med John och hälsar på Georgina när hon precis har fött Syntoia då. Mm. Och ett halvår senare så står Georgina på Elinettes tröskel och är så här: kan du passa mitt barn lite grann?
Mm.
Och sen så kommer det dröja 1,5 år innan de träffar henne igen.
Mm.
Och under den tiden så får Elinette då vårdnaden om Syntoia. Hon heter ju Syntoia Brown liksom. Och börjar så här, behandla henne som sin egen dotter helt enkelt. Mm. Och hon har barn som tidigare som sagt. Men jag tror att de är lite äldre. Hennes man Thomas var i militären så han var typ borta ganska mycket och sådär. Så att hon tar in det här barnet som sitt eget och som sagt får blir också guardian. Det är väl alltså att man är vårdnadshavare, eller?
Ja, jag tror det.
Eller kanske någon slags tillfällighet. Ja, skitsamma. Men hon för det är typ för att hon när hon inte innan hon är vårdnadshavare så kan hon inte fixa förskola till Syntoia. Så hon blir det för att kunna göra det. Sådär. Okej. Under den här tiden som Georgina varit borta så har hon liksom åkt in och ut häktet. Hon har tagit droger och liksom prostituerat sig och det har varit liksom, hon har haft en jävligt tuff tid liksom. Och John beskriver henne som att hon är strung out liksom. Mm. Och sen så dyker hon upp igen och typ börjar vara lite intresserad av att ta tillbaka sin toja. Och Elinette säger typ till sin man så här, om hon kommer, du får inte låta henne åka med barnet, utan så här, hon får inte gå härifrån, hon får träffa henne men hon får inte liksom ta henne härifrån. Nej. Och sen är det typ en dag när Thomas ringer henne och då har Georgina kommit dit och varit så här, men jag vill bara gå och shoppa med henne. Mm. Och sen så har de inte kommit tillbaka. Mm. Och det dröjer ett halvår innan de lyckas liksom lokalisera sin toja igen. Och då har Georgina lämnat henne med något par som typ så här, bor i samma område som dem. Jag vet inte om det är när hon, om hon har liksom åkt in i häktet eller vad som har hänt. Liksom. Men hon är hos det här paret då. Och det är ju typ jättesorgligt. Det finns beskrivet i en long read som jag läst att så här, eller Nett står och pratar med det här paret liksom, utanför deras dörr. Och då hör man typ så här, fötter som kommer typ springande inifrån. Och att det är liksom att Syntoja, som har, det har ändå gått ett halvår. Mm. Hon är väl typ
två år typ.
Ja. Jätteliten, exakt. Och bara typ kastar sig på Elinette och är så här, why did you leave me?
Nej.
Det är jättesorgligt. Och de säger också typ att så här, efter det, redan så jävla liten, så typ var det någonting som förändrades i henne. Mm. Och hon ville typ aldrig lämna Elinettes sida sen.
Nej.
Alltså så typ om de hade så här, kanske gäster hemma som hade andra
så
barn.
Så totalt otrygg typ.
Exakt. Mm. Men då var de liksom tvungna att säga till henne så här, gå och lek med de andra barnen nu. För annars så typ så här, var hon alltid bara med Elinette typ. Och det är liksom, det råder inga tvivel under hennes uppväxt. Hon vet om att hon är adopterad.
Ja.
Och hon är ju en självklar del av den här familjen.
Mm.
Alltså så är det liksom på alla sätt förutom blod, så är hon liksom jätte självklar del av den här familjen. Men det gör väl ändå att hon känner sig typ lite utanför, som att det är något liksom, något som skaver i henne typ. Och dessutom så är då Thomas, eller Nets man, typ, han är inte alltid superbra.
Okay.
Han är typ lite av ett bad drunk och är typ lite elak mot sin toja och kanske typ så här använder hennes mamma, alltså du vet så här, your mom was like that, du vet så här, mot henne. Han är också våldsam mot Elinette ibland när han typ dricker, och vid ett tillfälle så får John, sonen, reda på det och konfronterar sin, jag tror inte att det är hans pappa, jag tror att det är hans styvpappa, men jag vet inte riktigt. Alltså, de har en konfrontation som blir våldsam. Och Syntoja är 9 år gammal och är den enda som är kvar i huset när det här händer. Så det är de två som liksom slåss och hon är livrädd och typ tror att John ska liksom döda hennes pappa. Och hon ringer, alltså hon sitter med telefonen i ena handen och en kniv i andra handen och ringer alltså larmcentralen. Och du vet, alltså 9 år gammal, alltså, det är så jävla sorgligt. Och ungefär typ i samma ålder så hittar hon massa brev som Georgina har skrivit till henne som Elinette har dolt från henne.
Okay.
Och Elinette har gjort det för att så här, hon skriver dem när hon blir ren och hon sitter inne. Mm. Och då är hon så här, jag kommer hälsa på. Och hon gör aldrig det.
Nej.
Så att hon vill liksom skydda henne från det. Men det gör ju att hon upplever som att Elinette försöker hålla hennes biologiska mamma ifrån henne.
Yeah.
Liksom. Så att det skaver väl i henne helt enkelt, liksom på lite olika sätt. Och grejen är att hon är jättesmart, Syntoja. Hon har typ IQ över 120.
Yeah. Vad är det normala IQ?
Men det här har du och jag pratat om innan och vi vet aldrig det.
Vi har uppenbarligen 4 eftersom vi inte kommer verkligen ihåg.
Det är första så testet på mensas.
Vi har i alla fall högre EQ än IQ. Det är en sak
verkligen.
Som är säker.
Det är verkligen sant.
Det är verkligen oviktigt.
Okay,
smart.
Jag förklarar det på ett sätt så du och jag förstår. När hon är typ 12-13 så gör hon prov som typ 17-18-åringar. Okay. Och klarar det liksom.
Så hon är minst 5 år smartare än sin egen ålder.
5 år smartare än vad vi är redan då som 12-åring. Hon är skitsmart liksom. Mm. Och du vet, hon får gå i något så här program för begåvade barn och liksom så här. Det går bra i skolan typ. Men hon har svårt med typ impulskontroll och blir liksom mer och mer utåtagerande mot lärare. Hon är typ ganska retad i skolan just för att hon har ljusare hy än vad många andra har. Mm. Och så här, inte typ vet vem hennes pappa är och liksom sådär. Så att samtidigt som att det går liksom jättebra på prov, och hon, som sagt, bara hon gör det så gör hon det skitbra. Men typ det sociala, både mot elever och lärare, är inte svårt. Alltid superlätt liksom. Och hon åker, hon börjar liksom begå stölder. Okay. Och åker fast för att ha stulit smycken till ett värde av typ 2000 dollar tror jag. Uh-huh. Ganska mycket liksom. Uh-huh. Och efter det så börjar det, alltså för det då, när det händer så är det som att hon typ liksom börjar verkligen förflyttas ner typ i samhället, att de är så här, då får du inte gå i den här klassen för de smarta, utan då får du gå i klassen för problembarn istället. Ja.
Så det spirals down.
Ja, exakt. Så att typ ett gäng olika så här händelser och typ den typen av brott skickar henne, alltså du vet, som sagt, typ neråt i skolsystemet. Mm. Och hon får till slut gå på någon sån skola för troubled children typ, och det blir bara värre och värre. Hon börjar röka gräs, hon dricker, hon slåss typ. Mm. Och till slut sitter hon på Woodland Hills Youth Development Center i Nashville. Och det är typ, de är så här, ah, det är en skola, fast det är typ som ett fängelse. Mm. Alltså det är liksom jättetufft typ. Och där är hon med om, alltså mycket våld och liksom sådär. Hon rymmer också därifrån vid flera tillfällen, och vid ett tillfälle så typ, tror jag hon lever på gatan i Nashville typ. Mm. Men hon får också då träffa typ så här psykologer och sådär som typ som går i terapi, och de typ kan konstatera att så här, hon beter sig väldigt irrationellt. Hon har problem med humörsvängningar och hon förväntar sig att alla ska svika henne.
Vilket man ju verkligen kan typ förstå.
Ja, exakt.
Så kan man ju typ känna ändå. Utan att ha blivit utsatt för liksom all hennes, det hon har fått gå igenom.
Ja, ja, gud ja.
Usch,
ja. Och att liksom så här, att hon därför, hon räknar med att folk, det här tycker jag också verkligen man, det här är typ ett beteende som man förstår fast liksom kanske i mindre skala. Hon räknar med att alla kommer svika henne, så därför agerar hon på ett sätt som gör att alla sviker henne typ.
Yep. Man liksom typ stöter, det är ju precis.
Det är, vi, man, det är liksom ett...
det är en självuppfyllande profetia.
Exakt, och typ ett sätt att på riktigt då, till skillnad från vissa andra som befinner sig i media på grund av sina vidrigheter just nu, faktiskt typ sabotera för sig själv.
Verkligen.
För att man mår jättedåligt.
Och så tror man typ att man skyddar sig själv för att man bara inte vill komma någon nära typ.
Ja, men jag tänker att man kontrollerar situationen.
Precis.
Man bara, nu väljer jag i alla fall att du inte vill vara med mig.
Precis.
Så att hon har liksom den typen av problematik, kommer man fram till ändå, då är hon typ 15 tror jag. Mm. 14-15. Efter 15 månader så kommer hon ut, och då flyttar hon typ först in hos Elinette. Men de börjar typ bråka jättemycket för att hon typ skiter i att gå till skolan, hon röker weed, hon typ, du vet, dricker och så här, hänger med någon kompis i det här området, och de är liksom no good typ. Mm. Så hon blir jätteovän med Elinette. De bryter, hon flyttar till sin syster. Mm. Och ska typ hjälpa henne att ta hand om sitt barn, men du vet, det funkar inte heller. Och till slut så packar Cyntoia en väska och drar. Mm. Hon åker tillbaka till Nashville.
Okay.
Och där fortsätter hon liksom, så hon flyttar in i en, jag tror hon bor hos någon kvinna som har typ, du vet, folk som vars föräldrar inte försörjer dem boende hos sig, vilket ju inte är riktigt hennes situation, men hon har något sånt boende ett tag typ. Hon börjar dricka mer, röker mer, går ut jättemycket, du vet, så här, liksom går på klubbar, börjar typ ta tyngre droger, och typ har relationer med äldre män som typ utnyttjar henne och är vidriga mot henne. Och till slut,
och då är hon typ, hur gammal då? 17-18?
Nej. Alltså hon är, nu ska vi säga, det här är juli 2004 som hon är
16.
Ja, 16, precis. Och så, precis, nästa mening. Det är juli 2004. Hon är 16 år gammal. Perfekt. Då träffar hon en man som heter Garion Lee McLaughlin. Kallas för Cutthroat. Inte jättebra. Han är 24 år, hon är 16. Och de inleder en relation.
Cutthroat låter inte som någon som man vill associeras med.
Han är ingen drömpojkvän.
Nej.
Eller grejen är typ så här, hon upplever att till en början så är han snäll mot henne. Du vet så här, de bor på något motell.
Ja.
Han introducerar henne till kokain. De typ har sex.
Så snällt.
Ja, eller hur? Verkligen. Också det. Man bara, en perfekt relation. Och till slut så börjar de liksom missbruka dagligen, och han blir, alltså uppenbarligen är han ju en vidrig person från början, men han blir mer och mer öppet vidrig mot henne.
Mm.
Och våldsam, han typ stryper henne tills hon svimmar vid något tillfälle. Han hotar henne typ med en pistol. Han säger till henne, han bara, du är, så vissa är bara födda horor och du är född hora.
Men alltså...
Och hon typ pratar med sin mamma eller Nett på telefon, ringer henne en gång och hennes mamma är typ så, hon bara, kan du bara snälla typ åk därifrån, kom hem till mig typ. Och hon bara, jag vågar inte det. Han vet var du bor så här. Och han börjar då tvinga henne, återigen 16 år gammal, att sälja sex. Mm. Och hon vet typ att så här, jag måste komma tillbaka med pengar efter att han har bestämt att hon ska, alltså efter att han ska gå ut, hon ska gå ut och jobba, citattecken, air quotes, att för att annars så liksom
får hon stryk,
ja,
typ, eller?
Exakt, precis. Och hon har liksom redan innan det här, typ innan hon ens har träffat honom, har hon blivit drogad och våldtagen vid ett tillfälle som typ pågick i 2 dagar. Alltså det att hon hade varit med om fruktansvärda saker liksom. Och hon våldtas liksom flera gånger av flera olika män under den här sommaren typ. Och det är ju han tvingar det här barnet liksom ut. Och nej, det är så jävla hemskt. Det är så jävla övrigt. Så kvällen den 6 augusti 2004 säger då Cutthroat till henne att hon måste gå ut och tjäna pengar. Ja, jag vet. Det här är också typ så här, ja, jag antar att det finns, jag förstår att det finns de som säljer sex frivilligt. Men folk som är så här, det verkar finnas någon bild. I vissa märker man nu typ med hela den här jävla Paolo Roberto-skiten. Mm. Att det verkar finnas vissa som tror att alla säljer sex frivilligt.
Typ Alexander Bard.
Ja, men alltså det är så jävla stört. Ja. Att man inte är så här...
Fattar att det finns en sån jävla... Nej, det är sjukt.
Ja, jag kan inte fatta det.
Alltså. Är man ju...
Nej, men då väljer man. Väljer
från
ju.
Vem?
Jo, men man väljer ju...
Och tror det.
Ja, alltså verkligen så. Ja. Det här är liksom ett barn som nej, tvingas av en våldsam man. Mm. Att gå ut och göra det här. Hon har inte valt det. Liksom. Mm.
Ja.
Okej. Hon är utanför en restaurang. En Sonic-restaurang. Vilket är en restaurang jag aldrig hört talas om tidigare. Mm. Men i alla fall, det är typ standard. Jag typ googlade. Jag bara,
vad är det?
Nej, jag tror att det är någon slags fast food place. Aha, en man typ stannar, kör förbi en truck, saktar ner farten och är så här, frågar henne om hon är hungrig typ. Hon hoppar in i hans bil och han frågar så här, om hon är up for any action.
Mm-hmm.
Och hon säger att det kostar $200, han säger 100, de landar i 150. Alltså det är också det man bara, åh gud, det är liksom pruta på en
nej, men det
barn.
Är
ju, Så sen åker de till den här Sonic-restaurangen och köper mat. Och där är det en person som jobbar med att det är väl som drive-thru fast de går ut och lämnar maten ute på parkeringen.
Det gör de ibland på McDonald's också.
Så? Ja, men sån är det. Och han har typ varit där precis innan och köpt mer mat eller någonting, så att den här personen som jobbar där känner igen honom. Och sen så säger hon... men typ gör någon kommentar typ om så här, om beställningen.
Mm-hmm.
Och du vet så här, och hon tror att Sintoya är den här mannens typ barn eller liksom så här så. Mm. Och han är typ så här, hon säger typ så bara, I hope she's worth it typ. Mm. Och han bara, we'll see typ.
Men gud.
Och den här mannen då är 43-åriga Johnny Michael Allen. Han är mäklare. Han är ungdomspräst. Han leder så söndagsskolan i sin baptistkyrka. Han har också typ så startat en verksamhet för hemlösa där.
Okay.
Så att alltså han bor i Tennessee, kommer från North Carolina. Hans föräldrar heter James och Carolyn Allen. Det är typ det. Alltså det finns typ inte jättemycket information om honom. Men han har varit gift tidigare, var skild sedan typ 5 år tillbaka och bodde ensam. Och jag tror att han säger åtminstone till Sintoya att han har en bakgrund inom armén.
Okay.
Typ. Och hans familj säger senare att de tror inte att han under några omständigheter ville köpa sex av henne.
Nej.
Utan de tror att så här, han gjorde det här för att han typ ville
ge henne
hjälpa
mat,
henne. Typ. Ja, ge henne mat, typ. Hon menar ju att det inte var så.
Nej,
och vad jag sett så har också Alltså även åklagaren i Sintoyas fall verkar aldrig ha gått på just den linjen. Nej. Liksom. Okej.
Okay. Det är väl typ ganska, alltså det kan man ju förstå att familjen inte vill tro det om sin familjemedlem.
Ja, ja, gud, ja, det är klart. De, och jag menar, den personen som de kände skulle säkert aldrig göra det.
Nej.
Eller förstår du vad jag menar?
Nej,
liksom?
Nej, precis.
Och det är alltid skitsvårt när någon råkar ut för fruktansvärt. Eller så här, det är ju...
Ja.
Ja. Okej. Okay. Mm. Det här är då vad som hände sen. Och det här är enligt Sintoyas vittnesmål från sin... Jag läste henne en sån appeal-dokument på vittnesmålet därifrån. Det är hennes vittnesmål förändras lite grann under utredningen. Typ, men det här är liksom det hon
kärnan.
Ja, säger senare. Typ. Okej. Okay. De kommer fram till hans hus. Han erbjuder henne vin och försöker typ kyssa henne. Hon puttar bort honom. De äter den här maten och Johnny visar sina vapen.
Mm.
Och han har typ jättemånga vapen, som sagt. Han säger att han har varit i armén. Han är typ så, han bara, I'm a sharp shooter. Typ.
Mm.
Och hon tycker typ att det är lite obehagligt att han fokuserar sig mycket på sina vapen helt enkelt. Hon tar en dusch. Och hon är typ så här, frågar väl om hon får ta en dusch. Och sen gör hon det. Och när han kommer ut så har han bara kalsonger på sig. Och typ de sätter sig typ ner och kollar på tv först, tror jag. Och sen så säger han så här, han bara att de ska gå upp till sovrummet för att han vill typ make love to her. Okay. Liksom.
Det är precis det.
Mm, exakt.
Han vill.
Och hon frågar om det är okej att hon tar en nap först. Och han bara, ja, absolut, det går bra typ. Så hon vänder sig bort och liksom låtsas sova.
Mm-hmm.
Och han lägger sig bredvid henne och typ tar på henne i flera olika omgångar, men mellan varven så typ ställer han sig upp och går iväg lite grann, och typ sen kommer han tillbaka. Vid något tillfälle så tar han av sig kalsongerna, så är han naken, och så du vet, han är lite överallt typ, och hon blir liksom obekväm av det.
Mm.
Alltså hon blir orolig typ. Och som sagt, det man får komma ihåg är delvis då att det här är en 16-åring som numera går på kokain dagligen.
Mm.
Och också typ antagligen har grav PTSD från bara de senaste veckorna typ. Ja, men exakt. Så att hon blir väl liksom så här, men obekväm.
Mm.
Någon skit är liksom på gång typ.
Och jag blir obekväm bara när man är typ hemma hos kompisar och det känns som att de håller på att fixa med saker som man inte har koll på.
Mm. Ja.
Så jag...
Ja, nej, men alltså det, hon tycker liksom att han är uppe och håller på. Och hon blir orolig av det helt enkelt. Sen kommer han tillbaka, lägger sig i sängen och typ tar i henne liksom lite hårt. Och hon typ liksom puttar bort honom typ. Och då får hon så här, och nej, han vet om att jag bara fejkar att jag sover. Sen vänder han sig om, eller liksom lutar sig ut från sängen. Och letar, det är som att han letar efter någonting. Och hon tänker då direkt så här, han kommer skjuta mig.
Mm.
Så det hon gör är att hon öppnar sin handväska. Och i den ligger en pistol som hon har fått från Cutthroat.
Mm.
Och sen skjuter hon honom i bakhuvudet.
Mm.
Och vi pratar mer om typ så här bevis och så lite senare. Liksom. Men det är så här, det är det som händer.
Mm.
Hon skjuter honom i bakhuvudet. Sen drar hon därifrån med hans bil och typ tar med sig några av hans vapen.
Varför gör hon det?
Alltså, hon säger att det är för att hon har inte fått betalt.
Nej, så hon vill, ja.
Och hon vågar inte komma tillbaka ut tomhänt till Cutthroat.
Okay.
Men han blir bara arg typ när hon kommer. Hon bara, varför har du med dig de här vapnena typ?
Mm.
De vill vi inte ha här.
Nej.
Och hon har ju också kört bilen till deras hotell. Typ.
Ja.
Så på hans inrådan så får hon istället lämna bilen vid alltså på någon parkering. Och sen lyfter hon tillbaka.
Mm.
Och de typ förhör också typ så här, den mannen som hon lyfter med. Som är så här, jag fattar typ inte vad det här barnet gjorde med ute mitt i natten. Typ.
Nej.
Hon ser verkligen jätteliten ut. Och dagen efter så berättar Sintoya för en snubbe som bor på det här hotellet att hon har skjutit en man.
Mm.
Och hon säger så här, hon bara, om du följer med mig tillbaka till det här huset, då kan vi ta grejer för $50,000.
Okej.
Okay. Att hon är liksom så här, du vet, så här, jag dödade honom liksom. Mm. Och vi kan stjäla grejer från hans hus.
Mm.
Men hon får också honom att köra henne till den här parkeringen där hon har lämnat Johnnys bil.
Mm.
Går in i bilen, tar hans mobiltelefon och ringer hem. För det har inte kommit någonting på nyheten om att någon är hittad död.
Nej.
Så hon har väl någon slags bild av att han kanske lever typ. Men det är ju ingen som svarar liksom.
Ja, hem till honom.
Ja, exakt. Ja. Hem till honom. Ingen svarar. Och som sagt, sen så säger hon, och hon säger till den här mannen att liksom, så här, ja, vi kan stjäla saker därifrån, men de, han tror att hon hittar på. Ja. Liksom. Så de åker istället tillbaka till hotellet.
Mm.
Och hon sitter liksom och kollar på nyheterna och är så här, varför kommer ingen nyhet om det här? Och till slut så ringer hon själv till larmcentralen. Mm. Och jag tror eventuellt att hon ringer från hans telefon. Jag är inte riktigt säker, men jag tror det. Och säger då 2728 Mossdale Drive. Och den liksom så här, operatören som hon pratar med är så här, vad händer där? Typ. Och då svarar hon bara, homicide.
Mm.
Och sen lägger hon på. Och polisen åker dit och hittar då Johnny död på, i sin säng.
Mm.
Och han ligger på mage. Han har sina händer typ så här, sammanflätande under ansiktet. Så att de tror att det ser ut som att han har sovit när han har blivit skjuten.
Uh-huh.
Och grannen på det här, den här personen som bor på det här hotellet berättar då för sin kompis vad sin toy har sagt. Och den här kompisen berättar för polisen som då plockar upp henne. Och under det första förhöret så erkänner hon vad hon har gjort. Och ger upp sina sådana Miranda rights. Alltså det här, du har rätt till en advokat. Så hon har ingen advokat närvarande.
Nej.
När hon gör sina första statement. För hon har en bilden av att så här, hon bara, jag kommer ju ändå berätta allting.
Yeah.
Jag vill ju ändå säga vad som har hänt. Mm. Så att jag behöver inte det. Och det, man, det som har debatterats...
Gud vad, jag hade, alltså, gud vad man känner att man hade kunnat göra precis som sagt. Det. Så här, ja, jag får, det är klart att jag berättar.
Trött och ett barn och typ hög och traumatiserad och har mördat någon. Liksom. Mm. Och hon tänker väl bara, ja, jag kommer ju bara säga vad det är som har hänt. Mm. Liksom. Men det är också typ, det finns, man har också gått på ganska mycket med transkriptionen av just det förhöret som är så här, förstår hon vad det är hon säger nej till? Och det man menar då är att hon inte gör det.
Inte, nej, såklart.
Så hon får då en så här rättspsykiatrisk utvärdering på ett sjukhus och hon är, alltså i början i sin, liksom, i sin tid i liksom rättssystemet så är hon extremt utåtagerande och våldsam mot personal, mot andra intagna. Hon liksom så här, du vet, hon bara säger typ till någon som anställd bara så här, jag har skjutit en man typ, jag skulle inte dra mig för att skjuta dig, alltså du vet liksom så här, jättemycket sånt. När man då gör den här utvärderingen av henne så kommer man fram till att hon nog lider av borderline personlighetsstörning. Och man kommer senare också fram till att det finns teorier om att hon kan ha utvecklat fetala alkoholspektrumstörningar i livmodern. Okay. Alltså att hennes mamma drack när hon var gravid med henne och det har påverkat hennes hjärna. Det som är, alltså så här, det finns experter som säger typ att det finns saker som tyder på det. Samtidigt som att hon då till exempel har jättehögt IQ. Hon verkar liksom ha svårt att förstå allvaret situationen hon står inför. Alltså hon är typ så här, hon vet ju om att hon har mördat en person och är liksom,
men i hennes
alltså grejen är ju också det här som är så här, vi vet ju om hur jävla sent i livet som hjärnan är fullt utvecklad.
Mm.
Alltså konsekvenstänket kommer ju sen.
Nej, verkligen.
Liksom.
Och jag tänker att
jag har fortfarande inget.
Nej. Och jag tänker väl att i hennes värld så var det väl liksom något slags självförsvar.
Exakt. Och det är ju...
Eller och det är, alltså, det jag menar, ja, men, okay, det, jag menar inte så, men för då är det kanske och det, svårt att vara så här, jag alltså, gjorde ju, vad skulle jag göra? Det var ju han eller jag.
Ja, alltså jag skulle säga att där hon är nu, var de typ citaten jag läst och sådär från det här tidiga skedet, är hon mer, du vet, så här, kära män.
Ah, okay.
Alltså mer liksom så här, men mer utåtagerande, mer arg liksom. Och att hon typ säger att hon säger i ett samtal med sin mamma att hon har avrättat honom typ.
Ah, okay.
Och det har liksom lyfts upp väldigt mycket, men när man läser hela samtalet så är det ju mer att hon liksom så här beskriver hur det uppfattas. Alltså det är liksom så här, så. Men hon är utåtagerande fortfarande liksom.
Mm.
Och det som är då, som är så jävla stört, är att så här, i Tennessee så kan en domare välja mellan två saker när de står inför en mindreårig brottsling som har begått den här typen av supergrovt brott liksom. Antingen så lämnar man dem till, alltså så här, ungdom, juvenile court, och då har staten ingen kontroll efter att de har fyllt 19.
Okay.
då är det liksom så här, så i hennes fall hade det varit 3 år.
3 år, ja.
Eller så prövas de som vuxna. Och då prövas de med vuxen straffskala.
Hur kan det vara de två alternativen som finns? Det är inte två rimliga ändar.
Nej, exakt. Och det som blir här då är ju att typ att om man då till exempel, hon har ju redan ett jättelångt record. Mm. Jag vet inte alls hur den domaren tänkte, men om det, även om det skulle vara en sån domare som var så här, hon behöver mycket vård och hon behöver liksom så här, då är det liksom, ja, men typ 2,5 år och sen är hon ute och var, du vet. Mm. Hur kommer det vara då? Typ? Ja. Sen är det ju helt jävla stört att pröva barn som vuxna. Alltså, ja. Det är ju helt sjukt. Jag kan inte sjukt. Förstå det. Nej.
Det är helt stört.
Ja, det är absurt, verkligen.
Okej, och så som sagt, hon blir liksom, som, prövad och, som vuxen.
Och det, ja, exakt. Hon prövas som vuxen och det är jättevanligt. Mm. Just i Tennessee, som jag har förstått det. Mm. Att det är så, liksom, för att domaren är ganska, liksom, det är ganska litet så här, spelrum, typ. Det går ju att lobba för att förändra lagar och det görs ju också. Förstås.
Det gör du nu.
Eller? Det är det jag gör nu, ja. Exakt. Nej, men för det är det man pratar om i och med det här fallet som är så här, vi har ett rättssystem som är, även fast, alltså så här, det är i grunden skevt. Liksom.
Ja,
okej. Okay. Mm. Hon ska prövas som vuxen, precis. Oh. Och som sagt, under rättegången så får juryn då höra att Johnny hittades med sina händer flätade under sitt ansikte som att han sov när han sköts.
Mm, det är ju lite konstigt.
Ja, och grejen är typ att det finns liksom experter som tydligen vet man ganska lite om vad som händer om man blir skjuten i huvudet. Alltså, det är inte helt säkert att man typ dör direkt när man blir skjuten i huvudet. Så det finns experter i det här fallet som säger så här, att
han har lagt
att man åtminstone liksom. Ja, att han kan ha blivit skjuten och sen liksom fallit ihop och liksom, ja. Vet så,
eller jag fattar typ inte riktigt hur han ligger heller på mage så här.
Ja, typ.
Så skulle man ju inte sova heller.
Det låter speciellt.
Låter inte
skönt. Men eller det som är så här, det målas upp som att det är självklart att så här, så det kan bara hända om han sover när han när han blir skjuten. Och så är det inte.
Nej.
Det finns experter som säger motsatt liksom. Så att, och han har ju, man hittar heller inget vapen vid sängen, hans sida av sängen.
Nej.
Så att antagligen så var han inte på väg att skjuta henne, helt enkelt. Man gör inför också då höra att Syntoja har då sagt den här grannen på hotellet att de kan åka dit och ta grejer för $50,000. Som sagt, att hon har sagt till sin mamma att du vet, I executed him. Mm. Man får höra typ då att hon är våldsam, utåtagerande, att hon har typ hotat anställda, andra intagna och att hon har liksom ett rap sheet som är alltså långt och grov typ. Mm. Och det man säger då är att så här, det här är liksom en cold hard criminal som har rånmördat den här mannen för att få tag på hans grejer.
Ja.
Det är liksom det som är
caset.
Som är caset, exakt. Och de hör, Syntoja hörs inte i rättegången.
För att hennes försvarare inte vill det.
Ja, exakt. Mm. Och grejen är typ att så här, det finns teorier om att det är för att hon inte hade varit ett särskilt så här empathetic witness. Nej, okay. I det här läget. Typ. Mm. För som sagt, hon var ju liksom skitsmart och kunde berätta bra, men hon kunde bli arg. Liksom. Mm. Men det är ju också jättevanligt i mordrättegångar. Det är ju väldigt, väldigt speciellt. Mm. Men det som är då att så här, juryn vet ingenting om hennes bakgrund.
Nej.
De hör ingenting om att hon har våldtagits flera gånger bara veckorna innan det här händer. De får inte höra typ att så här, hon är ett trafficking-offer.
Nej.
Att hon tvingas till att sälja sex av den här jävla cutthroat. Och typ så här, vi vet ju om att i ett rättssystem så hjälper, eller liksom i ett vitt rättssystem så hjälps du aldrig. Nej. Av det faktum att du rasifieras.
Ja.
Alltså det liksom är så här, hon, som sagt, som du säger, hon säger att det är självförsvar.
Mm.
Det är liksom deras case typ. Hon trodde att han skulle skjuta henne och därför sköt hon först. Och som sagt då, anledningen att hon tog med sig saker därifrån var för att hon inte ville komma tomhämt till cutthroat liksom. Så att det är så här, det känns inte som att då hon ses som en människa. Och samtidigt som att så här, hon har tagit en annan människas liv.
Mm.
Men hon är 16 år gammal och har blivit utsatt för, lider säkert av PTSD liksom.
Ja.
Men storyn är ju liksom en helt annan. Eller storyn är ju väldigt ensidig i alla fall liksom. Så Cyntoia Brown döms som 16-åring till livstidsfängelse för bland annat first degree murder. Mm. Alltså överlagt liksom. Och skickas då till Tennessee Prison for Women, som är ett högsäkerhetsfängelse. Mm. Så tänk att komma in
bara det, liksom, som 16-åring.
Ja. Hon kommer ha första chans på villkorlig frigivning när hon är 67 år gammal. Och grejen är typ att så här, under tiden hon sitter inne så kommer man fram till att att hon är, nu ska vi se, att det är unconstitutional att döma barn mindreåriga till livstidsfängelse. Men hon döms till, jag tror att hon döms till 60 års fängelse.
Det är så jävla länge.
Ja, det är så jävla stört. Och det är liksom, det är, men, så det är 60 years to life. Mm. Liksom. Men för att hon får 9 år avdragna för good behavior. Uh-huh. Och då är hon nere på 51 år. Mm. Och då räknas det inte som en livstidsdom längre.
Nej.
Så att man omförvandlar livstidsstraff för barn under den här tiden. Men hennes straff på 51 år, och det minskar, det för, vilket det är för att hon har typ skött sig i fängelset, så räknas det inte som livstid längre.
Men, och man kan väl inte räkna av innan hon ska släppas? Alltså då kan man väl inte bestämma, alltså, så här, jag tänker, om jag sitter nu i fängelse,
ja,
och så har jag 60 år.
Mm.
Och så är jag väldigt
vad
bra.
Vad har du gjort?
Jag har gjort en av de största stötarna, alltså rånstötarna,
ja,
i världen.
Ja.
320 miljarder dollar.
Åh jävlar, mot vilka?
Det kan jag inte säga. Nej, men jag sitter i fängelse. Jag har 60 år.
Ja.
Just nu sköter jag mig väldigt bra.
Ja.
Men det kanske jag inte gör om 2 år.
Nej.
Så att redan liksom under tiden man alltså när det inte ens är på tal om att man ska släppas.
Nej.
Känns det väldigt konstigt att börja dra av tid på ett straff.
Ja, men jag tror att de gör det.
Jag tror att du har helt rätt, men jag tycker att det är också helt vrickat.
Ja, men bara den här grejen som är typ så här, just det att hon sköter sig och därför drar de av tid och därför omförvandlas inte hennes straff, är också så här.
För fan. Okej, okay, så hon
blir okay. Ja, exakt. 16-åring som sagt där. Mm. Någon vecka efter att Cyntoia har gripits, så alltså sedan dess har hon följts av en dokumentärfilmsmakare som heter Daniel Berman.
Hur hittar han henne?
Han blev typ tipsad om någon i rättssystemet som är så här, fan, den här personen borde du kolla på. Den heter, 2011 så släpper han dokumentären Me Facing Life, Cyntoia Story. Och Me Facing Life tror jag att hon, det är från samma telefonsamtal som hon har med sin mamma, typ att hon är så, hon bara, typ vad konstigt allting är. Hennes mamma bara, vad menar du? Bara, Me Facing Life. Sådär. Jag tror att det liksom är hämtat därifrån. Och den är också unauthorized av henne, om jag har förstått det rätt. Och det är som sagt samma snubbe som har gjort den Netflix-dokumentären nu. Ja, men den här dokumentären, hans första dokumentär, ser i alla fall till att typ så här, att hennes fall får uppmärksamhet. Mm. Liksom. Och 2013 så kommer först en sån, ja, men typ någon namninsamling för att hon ska få en sån presidential pardon typ. Men det får ganska lite, och det är någon advokat som börjar jobba med det också. Men det får ganska lite uppmärksamhet. Men sen 2017 så gör Fox 17 Nashville ett inslag om Cyntoia. Och efter det så börjar det här fallet få jättestor uppmärksamhet. Och det är ju liksom, det är därför typ som vi kanske känner till det, för att det typ är så massa kändisar som börjar engagera sig. Och en av de absolut första är då Rihanna, som postar en bild på sin Instagram. Jag tror att det är från Cyntoias första rättegång. Hon är verkligen jätteliten i en sån orange jumpsuit liksom. Och till den liksom, den bilden så är det liksom en text med som börjar så här: Imagine at the age of 16 being sex trafficked by a pimp named Cutthroat. After days of being repeatedly drugged and raped by different men, you were purchased by a 43-year-old child predator who took you to his home to use you for sex. Och efter det så liksom hänger ju typ så här Kim Kardashian, Alyssa Milan, LeBron James, Snoop Dogg börjar liksom engagera sig i det här fallet. Och säkerligen, vilket alltid är, vilket aldrig får samma typ av uppmärksamhet, jättemånga aktivister liksom, börjar engagera sig. Och när hashtaggen Free Cyntoia Brown börjar liksom trenda typ. Mm. Och man börjar då pressa guvernören i Tennessee som heter Bill Haslam för att han ska...
Haslam.
Ja, för att han ska då ge en chans på villkorlig frigivning. Och Cyntoias fall får liksom spridning över hela världen. Och till slut, i januari 2019, så händer det någonting. Hon får möjlighet till villkorlig frigivning i augusti 2019. Mm. Då har hon suttit 15 år i fängelse och är 31 år gammal. Och hon kommer då ha en villkorlig dom i 10 år. Och Cyntoias legal team går ut med ett statement från henne som börjar så här: "Thank you, Governor Haslam, for your act of mercy in giving me a second chance. I will do everything I can to justify your faith in me." Och avslutas med: "With God's help, I'm committed to live the rest of my life helping others, especially young people. My hope is to help other young girls avoid ending up where I have been." Och under sin tid i fängelse, och det här ligger ju då förstås till grund för det faktum att hon får en villkorlig dom. Hon har utbildat sig. Hon har bland annat, hon har en examen i liberal arts och sen har hon en bachelor i professional studies in organizational leadership.
Okay.
Från Lipscomb universitet. Och hon har typ jobbat som, hon har startat något mentorsprogram för liksom så här att typ unga kvinnor som sagt inte ska hamna där hon har varit. Typ hon har läst juridik, hon har tagit upp jättemånga klasser. Mm. Och en av de här klasserna som hon har läst är leds av en person som långt tidigare har avslagit hennes ansökan om att få appeal.
Nej.
Så att han får en sån, du vet, typ. Och han har senare är liksom med och typ så här förespråkar hennes villkorliga frigivning senare typ, för att han då har liksom lärt sig det typ. Nu ska vi se. Som sagt, hon utspelar sig och bla 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 bla, och hon gift sig också i fängelset med en kristen rappare.
Okej. Okay. Cool.
Som heter Jamie Long, och hon heter numera då Cyntoia Brown Long. 7 augusti 2019 släpps hon. Och sen dess så jobbar hon då med hon har sin samhällstjänst där hon bland annat föreläser för och typ hjälper unga tjejer. Hon är runt jättemycket för att typ berätta sin historia och förhoppningsvis kunna liksom se till att färre barn utnyttjas där, alltså på samma sätt som hon gjorde liksom. Och hon jobbar väldigt typ så här, hon jobbar jättemycket för att liksom förändra det amerikanska fängelsesystemet för liksom trafficking offer.
Det är fan whack.
Ja, alltså. Nej, jag vet, det är så jävla stört. Och hon typ hon gör jättemycket bra grejer. Och till The Guardian så säger hon så här. Nu har jag lite olika citat här som jag tyckte var bra. "I really realized we need to start educating one another about what's happening to young girls, not talking about waist trainers and contouring and how to be desirable to men. That was one of the direct reasons why I found myself in a hotel room with a man who trained me to do just that. It took me 10 years to come to grips with the fact that I was actually a victim of trafficking." Och grejen är att världen såg ju inte henne heller så.
Nej.
Liksom då. Men hon har också då sagt om, för hon har liksom, det är ju fortfarande så att hon har mördat en person.
Ja.
Och om Johnny Michael Allen och typ det hans familj har liksom tvingats gå igenom på grund av det här, så har hon sagt så här: "His life mattered. I was asked recently if me being given a second chance, does that mean that he was in any way less of a victim? And not at all. I think his life mattered just as I matter. This is a very tragic situation all around. I think they've endured pain that most people can't imagine. Of course, I've expressed my sympathy. I've expressed my regret, my remorse, and I can't do that enough."
Nej.
Och de har alltid, de är väldigt liksom, alltid varit väldigt mot att hon ska släppas. Mm. Liksom. Hon har släppt en bok som heter Free Cyntoia, My Search for Redemption in the American Prison System. För det är det som är grejen som är så här. Jag läste en intervju med just han här snubben som motsatte sig hennes, att hon skulle bli släppt och sådär, och sen undervisade henne. Och han bara, alltså lagen, eller Cyntoia blev inte feldömd enligt lagen, det är lagen det är fel på. Alltså så här, ja, nu många känner typ kanske så här, ah, men nu är hon släppt. Då är det liksom bra. Mm. Han bara, nej, vi har så jävla många såna här fall. Och typ att det liksom är så här, lagen måste förändras. Det räcker inte att vi ser till att en, det är bra, men det räcker inte att vi ser till att en person...
It's not good enough.
Nej, exakt, precis. Och som sagt, det finns massa typ intervjuer på YouTube och ja, det finns hur mycket som helst i det här fallet. Och jag har då läst en long read i Nashville Scene som är skriven av Brantley Hargrove och den har rubriken Life Begins at 16. Jag vet. Jag läste en intervju i Essence som kom ut precis efter att hon släppte som heter Syntoyas Free at Last. Den är skriven av Yesha Callahan, en av Kate Hodel i The Guardian, ett par artiklar på Fox 17 Nashville, NBC News, Refinery 27 och också då hennes appeals dokument. Och det här är verkligen en kort version av det här fallet
men,
som är
men väldigt, bra.
Väldigt lång. Men det är...
Men du sammanfattade det väldigt bra.
Tack snälla.
Det är ju så jävla hemskt.
Ja, det är så många, fruktansvärd historia på så många olika sätt.
Det är så sjukt.
Att det liksom är jättesorgligt att en person blir mördad och fruktansvärt sorgligt hur hon har hamnat där hon har hamnat och hur det är... Ja.
Det är så sorgligt.
Och att systemet är som det är. Det är ju typ det sorgligaste av allt.
Precis, för det är typ det som gör en mest arg.
Yep.
Att man så här, fan, alltså USA...
Nej, men det är så...
Alltså, på så många sätt som USA är ett väldigt bra land,
ja,
så är det liksom 10 gånger mer ett sånt jävla pissland för att det bara är så jävla fel saker.
Men grejen är typ att jag tror också att så här, eller det vet vi ju att typ rättssystemet har sig i... ett liksom vitt rättssystem har också typ svårt att se typ svarta barn som människor, som barn. Utan man istället har så himla lätt att tänka att de är just liksom predators typ.
Och att det finns sån himla utbredd rasism inom typ så här hela poliskår. Alltså vet att det börjar liksom så... Jag tänkte på
allt
det.
Är så jävla fuckat.
Ja. Jag tänkte på det när jag kollade på det här Innocence Files.
Yep.
Och där är det en kille som... blir dömd för liksom en drive-by shooting. Han är liksom inte ens med i ett gäng. Men då de typ utgår från att det är han. Och den polisen som tar in honom är, alltså, de är liksom del av typ en så här vit maktgrupp i polisen.
Perfekt.
Som liksom är allmänt känd. Ja.
Men för det tänkte jag också på med han... alltså det är ju liksom hela den grejen som är... Det var ju precis nu som det var en svart man... som bara var ute och joggade och som blev lynchad. Alltså det liksom finns
nej, det är så läskigt.
Det finns så jävla mycket skit. Och det här fallet som sagt, det är typ...
Man blir... Men...
Det är verkligen en symbol för hur jävla mycket fuckad skit det finns.
Skit.
Perfekt. Tack, varsågod för att jag har förstört allas dag.
Varsågod. Tack.
Ja.
Ja, då kör jag då.
Jävlar vad länge jag pratade.
Mitt i, vi pratar ju utanför den här podden också. Så att, eftersom jag visste att det skulle vara lite långt. Så
jag flaggade för det.
Så är mitt lite kort.
Ja, att jag bara så, jag har råkat skriva en roman, jag ber om ursäkt.
Men jag gillar det.
Ja, bra.
Okej, det här är ett tips som jag fick av en lyssnare. Och det är en sorglig, liksom, sjuk, konstig historia också. Tycker jag.
Det sorglig och sjukt konstig är verkligen vårt brand.
Det är vårt brand. Så den är on brand.
Yep.
Vi jobbar mycket med brand. Nu är de inte att cykla på gården. Det är det här som jag längtar efter att få upp grinen.
Ja, vi sitter ju i dina grannars cykelbana.
Tyvärr. Förlåt att vi är här igen, hörni. Okej, jag börjar.
Ja.
Vi befinner oss i Russell County i Alabama, USA. Den 5 juli 2007 har den 20 år gamla Shay Graham, Stephanie Shay Graham kallas för Shay, varit ute med sina kompisar när hon sent på kvällen släpps av på Victory Drive Station där hon möter upp en vän till familjen som också har jobbat på familjens typ byggföretag som heter Kenneth Walton. Anledningen till att den här liksom vuxna, ska vi säga, för han är mycket äldre. Det är inte så att de är jämnåriga, eller han är liksom jämnårig med hennes föräldrar. Anledningen till att den här vuxna familjevännen möter upp henne där är för att han har erbjudit sig att hjälpa henne att fly från stan och från staten. What? För att det är nämligen så att tjej har på något sätt deltagit i en drive-by shooting. Och dagen efter, alltså den 6 juli, så ska hon upp i rätten. Så hon har bestämt sig för att det vill inte hon. Hon tänker dra.
Ja, men låter ju skitsmart.
Ja. Så Kenneth ska helt enkelt hjälpa henne att fly. Han har sagt så här: jag kör dig ut ur stan och jag fixar liksom en getaway car till dig. Vart hon ska ta vägen efter att hon har lämnat Alabama är oklart. Eller jag vet inte det alla. Men det är hennes plan. Inte så stabil plan. Så de sätter sig i bilen och börjar köra. Och när de har kommit en bit och de är typ så här in the middle of nowhere, så ska de stanna för att kissa. Typ på liksom en vägkant. Så de stannar bilen och tjej hoppar ur bilen och sätter sig och drar ner byxorna liksom och sätter sig på huk för att kissa.
Kan du skriva mer hur det går till?
Hon kanske, men vissa kanske har en sån där
en sån tratt. Alltså jag är verkligen sidospår jättesnabbt. Jag och Marcus
håller på att jobba om sån tratt faktiskt.
Vad sa du?
Jag vill gärna prata om en tratt.
Ja, det kan vi göra. Men jag och Marcus håller på att skriva en bok. Där vårat sätt att skriva en bok är att han skriver och sen skriver jag om hans grejer. Och då hade han liksom beskrivit en scen där en tjej just kissar. Alltså utomhus. Och bara, han bara, det skvätter upp på låren. Man bara, det gör det nog inte.
Men det kan ju skvätta upp på fötterna.
Jag bara säger bara, här ändrar vi till smalbenen.
Exakt. Nej, men för att vi pratade faktiskt om en sån här tratt häromdagen. För jag har ju alltid varit en väldigt kissnödig person. Ännu mer.
Det är ditt brand.
Det är mitt brand. Ännu mer nu. Ja. Som gravid.
Alltså du tänker att du bara skulle gå runt och Tratta loss.
Mm. För jag vet inte heller, jag har inte testat det. Sen jag blev så här stor som jag är nu, så har jag inte testat att sätta mig ner på huk.
Nej, du tror du kommer nog välta.
Precis, jag vill inte riskera det.
Nej, men det blir trött.
Ja. Och det finns också något som heter Brita Potta, tror jag det heter. Eller vänta, är det Brita Kanna jag tänker på nu? Det är en potta som har ett kvinnonamn, som är en ståpotta. Kanske.
Vi är inte sponsrade av Brita Potter.
Jag vet inte om
inte det än.
Inte. Okay. Hon hoppar i alla fall ut.
Ja.
Det
skvätter på låren.
Det skvätter på låren. Jag ska hämta nässprisan i halvlek. Även Kenneth hoppar ur bilen. Han ställer sig bakom bilen och kissar. Innan han går runt bilen till passagerarsätet. Och från ingenstans skjuter han tjej.
Va?
Mm. 2 gånger i huvudet och sen 4 gånger i överkroppen.
Ha! 6 skott?
6 skott.
På ganska nära håll.
Ren avrättning. Han hoppar därefter in i bilen och lämnar henne där liksom, i vägkanten, halvnaken, och liksom bara kör därifrån. Han lägger pistolen under passagerarsätet och drar därifrån.
Han var liksom en familjevän?
Ja.
Okej.
Okay. Dagen efter så går han till jobbet, liksom, precis som vanligt. Tjejs kropp hittas samma kväll som hon blir skjuten av en lastbilschaufför. Och när de har hittat henne så leder spåren ganska snabbt till Kenneth, eftersom att flera vittnen, bland annat då hennes vänner som hon var med tidigare den kvällen, har sett henne lämna bensinmacken med honom. Så polisen åker hem till Kenneth och griper honom för mordet på tjej. När Kenneth då har gripits och kommit med till polisstationen så erkänner han att han har ju mördat henne.
Helvete, men är det som händer?
Verkligen. För anledningen till varför han har mördat henne är så jävla vrickad. Och precis, riktigt clickbait här nu. You will never believe what happened next. För att Kenneth berättar att anledningen till att han har mördat tjej är för att han har blivit ombedd att göra det av tjejs mamma, Lisa Graham.
Va?
Mm.
Va?
Ja, för att precis, det är så jävla sjukt. Men som jag berättade så hade ju tjej varit involverad på något vänster i en drive-by shooting.
Yep.
Och hon skulle ju upp i rätten dagen efter. Hon blev mördad. Men hade ju bestämt sig för att så här, dra istället. Om hon lämnade stan skulle hennes föräldrar bli skyldiga att betala staten typ en borgensumma på 100 000 dollar.
Va? Det låter ju också helt stört.
Jag antar att hon är typ ute på bail.
Ja,
och så
just det.
Blir de av. Alltså jag vet inte exakt hur det funkar. Och det vill inte Lisa Graham.
Tror du att det är så att de är liksom ansvariga för, om de betalar borgen för henne så är det kanske är någon sån grej att de är ansvariga för att se till att hon infinner sig i rätten.
Jag skulle tro det.
Och annars
de böter, riskerar liksom en böter på 100 000 dollar.
Okej, och det vill inte hon ha.
Nej.
Så därför bestämmer hon sig för att min dotter ska dö.
Ja.
Så att i helvete.
Lisa Graham, då tjejs mamma, reachar ut till sin vän och anställda Kenneth Walton. Istället för att typ så här, prata med sin dotter och bara du kan inte åka, vi ska typ hjälpa dig på bästa sätt vi kan.
Ja.
När du hamnar i rätten. Så Kenneth berättar att samma dag som han senare kommer skjuta sig har han träffat Lisa, alltså tjejs mamma, på det lokala biblioteket. De har träffats på avdelningen för genealogi, som alltså är läran om ett djur eller en växts släktskap.
Om gener.
Mm. Precis.
Eller?
Jag antar det. Om växter har gener. Vet inte.
Har växter släktskap? Ja. Nära familjeband.
Där har Lisa då frågat om han är redo för att döda hennes dotter. Och sen har hon berättat för Kenneth att så här, pistolen du ska använda ligger i mitt handskfack på bilen som står parkerad här. Typ, hon ger honom en nyckel till bilen, säger att så här, hämta pistolen och sen så gömmer du nyckeln där och där och sen så, du vet, så här, åker jag iväg med bilen.
Men det är för konstigt.
Det är så jävla konstigt. Hon säger också då att han ska se till att välja en plats att skjuta henne på, alltså tjej på, där hon upptäcks ganska lätt av någon. För hon vill att hon ska bli hittad. Lisa säger då också antingen här eller att hon har sagt det innan att så här, alltså, anledningen till att Kenneth gör det här är för att Lisa menar att han är skyldig henne en tjänst eftersom att han har hjälpt Lisas man att hålla hemligt för Lisa att Lisas man hade en affär med Kenneths kusin.
Men vänta, okej. Okay. Så han har typ inte berättat för henne att hennes man har varit otrogen, så därför är han nu skyldig henne en tjänst och den tjänsten är att döda hennes barn.
Ja.
Men vad är det här för ding-ding-värld?
Det är verkligen en ding-ding-historia. Så han går i alla fall och hämtar pistolen, sen hör han av sig till tjej. Han berättar att han kan hjälpa henne att lämna stan om hon möter honom liksom där på kvällen. Så han vet säga så här, jag fixar den här flyktbilen, bla 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 bla. Så de bestämmer då träff. Och sen så händer det här.
Det är så konstigt.
Så dagen efter så har han då gått till jobbet. Som vanligt. Innan, han jobbar halva dagen. Och sen så åker han hem till Lisa för att lämna tillbaka pistolen.
Ja.
Och Lisa tar tillbaka den. Och sen så lämnar hon den vidare till en granne. Som heter Papa. För att han ska göra rent pistolen.
Men är han också inonit?
Jag vet inte, hon verkar ha så här...
Liksom... Hon är så öppen med och liksom lugn med att döda sitt barn.
Jag vet inte om pappa vet om att liksom vad som har hänt med pistolen. Eller om han bara liksom brukar hjälpa med hennes vapen. Jag vet
det
inte.
Det
är heller inte första gången som, enligt Kenneth då, som Lisa frågat honom om han kan döda hennes dotter. För Kenneth har suttit i fängelse innan. Och då har hon, när han alltså, satt i fängelse, frågat henne typ så här, kan du hjälpa mig med det här? För det, så det verkar som att tjej liksom har varit en issue för Lisa länge. Och att det här typ blev så här droppen.
Men det är så stark.
Men jag vet, jag hittar liksom ingenting om hur tjej var. Eller typ vad det var för drive-by shooting och så här. Jag är också sämst på Google. Det finns kanske. Men jag vet inte. Men hon verkar liksom, det verkar liksom... Hon har väl uppenbarligen hamnat på glid, tjej. Yep. Och så tycker mamman att det är bästa sättet att lösa det typ att döda henne. Vilket är ju väldigt...
Det är aldrig... Är det någonting vi har lärt oss?
Det är inte den bästa.
Så är det att det är aldrig den bästa
lösningen. Nej. Men ja, så Kenneth berättar liksom allt det här. Vilket också känns så himla konstigt. Att det är så här... Varför gjorde du det här? Alltså, så, ja. Han berättar allt det här. Och då åker polisen hem till Lisa Graham för att höra vad hon har att säga. Liksom. Så de genomsöker hennes hem, men polisen hittar ju inte pistol eller någonting så här. Och till slut så berättar för då vet nog inte polisen om det, att hon har gett pistolen till pappa. För att då berättar hennes man, som då har varit otrogen med Kenneths kusin, berättar för polisen att hon har gett pistolen till pappa. Så då grips polisen. Nej. Polisen griper Lisa.
Lisa, inte pappa.
Nej, för då är det typ så här bara, men du är arrested för inblandning i din dotters död.
Yep. Visste mannen om det?
Jag tror inte det. Men folk i Lisas närhet berättar att de har liksom hört henne, alltså hon har pratat om sin dotter på ett sätt som är så här, att hon förstör mitt liv, om jag kunde skulle jag döda henne. Alltså de verkar ha liksom verkligen en pissig relation.
Men det kan, du kan inte gå runt och säga det på topp så här. Du vet att man bara, det är liksom neighborhood kräftskiva. Mm. Och så bara står man och så i rökrutan och bara, fan, hon har träffat min dotter. Jävla jobbig. Fan, henne borde vi döda.
Men hon måste ha varit sjukt stökig, tänker jag.
Hon verkar ju vara...
Det där är Bosse.
Vi omgås verkligen med dina grannar just nu. Mm. Det är inte så ofta vi har med gäster i podden, men idag
har vi ett gäng.
Men jävlar vad sjukt. Så, ja. Det är ganska många som är så här, men vi är goda. Men Lisa, men hon vill ju döda sin dotter.
Det är exakt. Så polisen, så det som är så konstigt också är att så här, även om polisen ganska fort förstår vad som har hänt, för att typ alla erkänner, så dröjer det 5 år innan det blir rättegång för mordet. Så 2012 inleds rättegången mot Kenneth. Och han har ju redan erkänt liksom, och erkänner sig skyldig och döms till livstid i fängelse.
Men det är också, man bara, vad fan trodde han skulle hända?
Nej, och just i rättegången så får han frågan på hur han kände sig när han då sköt den här kvinnan och lämnade henne ensam övergiven på
min vägkant.
I felt normal.
Men han måste ju vara...
Det måste vara någonting.
Liksom. Ja. Eller bara så jävla manipulerad av henne.
Ja.
Tror du han var kär i Lisa?
Säkert.
Hittade på det nu.
Ja. Kan jag säkert förstå. Nej, men det är ju någonting, tänker jag, som är... Han är ju supermanipulerad, eller om han liksom... Det är ju någonting, för så där gör man ju inte.
Nej,
för vem ändå som helst.
Nej.
Rättegång mot Lisa inleddes 2013, alltså året efter.
Men erkänner hon?
Ja, alltså... Det är liksom, ja, jag tror det på något vis. Alltså för att hon, åklagaren yrkar på dödsstraff. Oj. Och så är det massa turer så här med Lisas advokat. Han typ avgår, första rättegången läggs ner.
Tror du hon var svår att jobba med, eller?
Antagligen. Men det är ju jättemånga som vittnar mot henne att hon och dottern har haft en dålig relation. Det är också flera som vittnar om att de har hört samtal mellan Lisa och Kenneth. Och bland annat då är Lisas man vittnar mot henne.
Men alltså... Mm.
Så 8 år efter att tjej har mördats, alltså 2015,
oj, jävlar,
så döms hennes mamma Lisa Graham till döden.
Va?
Mm. Så hon sitter på death row nu.
Oj, jävlar vad sjukt.
Ja.
Men
det är så sjukt.
Men ibland kan jag också känna så här.
Mm.
De här människorna har ju inte ens försökt att dölja det här.
Nej.
De har pratat om det vitt och brett. Alltså, vad är det de tror ska hända?
Nej, jag vet inte heller.
Tror de att de ändå ska komma undan med det?
Liksom? Jag tror typ det.
Men det är ju helt stört. Du har berättat för hela stan att du vill döda din dotter.
Så kommer någon att komma ihåg det.
Bara för att du tar ett samtal på biblioteket. Det räcker inte.
Men också där är ju alla så himla tysta.
Det är verkligen
så. Men det är så stört, för det är så här en ung kvinna som blir mördad av sin mamma. På det här, för liksom, för någonting som...
Fy fan vad hemskt. Det är så jävla hemskt. Men det är också så jävla, jävla konstigt.
Det är så jävla konstigt.
Wow.
Ja, så en liten kortis om det. Och jag har då varit inne på en hemsida som heter legal.com. Graham versus State.
Just det.
Och sen är det Ledger Inquirer. Court rules on death sentence appeal of Phoenix City woman who hired man to kill daughter. Av Tim Shitwood. Man stavar inte shit så som... Han har bevakat det här mycket för att han har också skrivit för Miami Herald. Woman sentenced to death for hiring man to kill her daughter.
Shitwood.
Riktigt shit.
Det där var ett perfekt val av sånt. Det var exakt så här jag ville att du skulle göra. För vissa fall är skitintressanta, men de är lite korta.
Exakt.
Så man har typ svårt. Det här var perfekt.
Det räckte.
Alltså det var jävlar vad konstigt och intressant.
Bra. Tack för du som tipsade. Du hade ett annat tips också som var ganska bra. Det kommer senare. Det var två bra tips.
Nice.
Så jag återkommer till henne snart.
Ja, mycket bra.
Hej.
Och just nu, vi ska säga hej då för veckan. Facebookgrupp, Mord mot mord podcast.
Ja.
Att Sandell Anna, att Karin Londra på Instagram, önskar fall där.
Ja.
Sådana här bra fall, gärna.
Maila era stories till mordmotmord@gmail.com.
Japp. Så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej!